CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vad var det du gjorde för de här pengarna? Vad var det du fick betalt för? Jo, du gjorde då exakt det jag pratade om. Knegare av ligister. Det finns ingen annan verksamhet i samhället som är mer lönsam för samhället än det som jag har levererat. Om du väljer att pissa på någon så kan du inte säga på det, men jag är ju fattig. Det förstår du väl, att jag måste pissa på någon när jag är fattig. När vi var yngre var ju att bli av med stöldgods. Och att ha en butik då som man kan sälja stöldgods i var ju rationellt. Det var en hel del i de kläderna som kom ifrån Smash and Grabs som vi sen sålde vidare då som konkurslager. Och då kommer vågen, vattnet försvinner och folk börjar tjoa. Att sitta i en bil som sjunker i en tsunami, det var ju ingen höjdare.
Är du fortfarande socialdemokrat?
Jag är definitivt socialdemokrat. Det partiet som jag tillhörde däremot har tagit någon annanstans vägen. Och det är en tragik. Om du är politiker och inte har någonting att stå upp för, utan det enda som du attraheras av är makten, men då är du inte värdig makten. Du ska inte ha den.
Han var kriminell som tonåring och deltog i en av de första värstingresorna med segelbåt. 20 år senare blev Jan Emanuel Johansson mångmiljonär på att sälja sitt välfärdsföretag för nära en kvarts miljard kronor. Innan det hann han vara riksdagsledamot för Socialdemokraterna och överlevat tsunamin i Thailand med knapp nöd. Men vad är viktigast i livet för Jan Emanuel Johansson? Hur viktig är lyxbåten och varför är han så förtjust i Kuba och Fidel Castro? Jan Emanuel Johansson, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Vad tänker och känner du om du betraktar dig själv och var du befinner dig nu idag med tanke på hur förutsättningarna var när du var ung på 80-talet och tidigt 90-tal i stadsdelen Gottsunda i Uppsala kommun?
Ja, jag finner tacksamhet i att jag har fått landa i en privilegierad situation. Jag är glad och tacksam över de förutsättningarna som har planterats mig och det som att det har fallit ut som det har gjort.
Du var inte någon välkammad mönstergosse när du var 13, 14, 15 år?
Nej, det var en period som för så många andra. Det är ju tonåren som tonår är ju ganska bökiga som de är. Så det är inte kul att vara. Jag skulle säga att majoriteten av tonåringar tycker att det är ganska bökigt. Livet är ju ganska bökigt i sig, men just de åren innan hjärnan har växt ihop och när allting spretar, då är det ju ganska lätt att ramla fel.
Mm. Hur betedde du dig i den där åldern när det började bli ovanligt stökigt och bökigt?
Som en människa som jag själv inte skulle vilja ha att göra med. Jag föraktar i mångt och mycket det som var jag. Man brukar ju säga att man ska inte ångra någonting, och jag kanske inte ångrar saker, men den individen som jag var och det sättet jag tänkte och framförallt förhöll mig till andra och tänkte om andra, det är ett väldigt oskönt sätt att vara. En dålig människa helt enkelt.
Vad var det för brott som du begick?
Brotten som sådana var väl ganska klassiska. Det var våld och man tillförskaffade sig saker som inte var ens egna på dåliga sätt.
Stal cyklar, vet jag.
Ja, vi stal väl det mesta. Och jag, faran i att, att prata, nu tror inte jag att det här är ett sånt forum, men alltså, problemet är när man går tillbaka och pratar om liksom de specifika brotten, det är att det är lätt, även om man pratar om det som någonting som inte är bra, så blir det lätt att man ändå kanske inte glamoriserar, men att det blir ändå ett så här, man kollade i forskningen, när ett tag var det väldigt populärt att människor åkte runt på skolor och berättade om så här, hur, vad de gjorde när de var tonåringar, vilket jag själv gjorde och fick betalt för. Men det visade sig att det är ju ett kontraproduktivt agerande på alla tänkbara sätt, utifrån att de personer som sitter och lyssnar vill egentligen vara på scenen, och de lyssnar ju inte till vad du säger att du inte ska göra, utan de ser ju till vad du har gjort och var du har landat någonstans.
Du vill inte romantisera din kriminella.
Jag tycker inte man ska vara lite försiktig med när man berättar om sin bakgrund, så att det inte kan uppfattas på fel sätt. Jag var skitfolk, och jag skäms över mycket av det jag gjorde.
Det var med något gäng som kallar sig för Gottsunda Rude Boys.
Ja, det stämmer. Jag var en av dem som var med och grundade Gottsunda Rude Boys.
Ja, okej, det var en förening med som är stadgar och årsmöte.
Nej, det var väl kanske inte några tecknade stadgar, men det var väl ganska klara förhållningssätt.
Och vad var meningen med föreningen?
Det som var innan, det var ju att det kommit några filmer till Sverige. Jag tror att det var en film som heter Vatos Locos, som vi tog mycket inspiration ifrån. Och så fort det skrevs någonting om gängkulturen. Vi var ju lyssnat mycket på reggae, och där fanns det då i Trenchtown i Jamaica. Så då fanns ett gäng som man pratade om, Rude Boy. Det var så här ett unga kriminella, ofta med så här Natty Dreadlocks som körde på. Så tittade vi då på de här filmerna om och om igen, som just de olika gängfilmerna som kom ut, och sa att det här kan vi ju göra bättre själva, på att säga. Och så körde vi igång.
Varför blev du kriminell?
Jag tror att där man växer upp så tittar man ju på de personerna som man ser som föredömen, och de personerna som man själv ser har kommit någon vart utifrån de preferenser som du själv bär. Och de som fanns i min närhet när jag växte upp i Gottsunda och som var då framgångsrika, de var ju framgångsrika just inom sån verksamhet. Och då tog man efter och försökte göra vad man kunde för att bli likadan som de liksom som var just framgångsrika.
Dina föräldrar var ju aldrig gifta och bodde inte ihop heller, jag förstår. Men hur agerade de när sonen betedde sig på det här viset i unga år?
Som så många andra så finns det vissa saker man måste göra för att få livet att gå runt. Jobba till exempel. Och har du ett jobb som är väldigt risigt avlönat, och du har höga utgifter, och du har kanske andra saker som tar mycket energi av dig. Alltså det är inte att vara förälder under fattiga omständigheter, under psykosociala förhållanden som inte är på topp. Där finns det liksom inget utrymme att döma någon, utan där är det bara att inse att jag är otroligt tacksam över att mina föräldrar höll så som de ändå gjorde under de här perioderna. Men att det fanns utrymme för mig att flaxa iväg, ja, det kan jag ha en väldigt stor förståelse för i efterhand.
Din pappa Alf, han levde ju i ett kollektiv i Uppsala, och det var MC-kultur det handlade om. Det var motorcyklar och knuttekultur, om jag förstår saken rätt. Eller ja, vad var det som var i centrum?
Han var nog en del av två kulturer. Han var ju hippie. Och där följde ju, på den tiden var ju bikerkulturen och hippiekulturen väldigt nära varandra. Det var ju långt innan det liksom var någon sån, den här hårda macho-grejen.
Och mera easy rider då?
Ja, mera easy rider och mera liksom röka brass och hippie-grejen. Och då bodde han i just ett sånt kollektiv i Uppsala tillsammans med fyra andra med liknande intressen. Och det var, så som jag minns det, var jättetrevligt. Jag hade många vuxna runt omkring mig som kanske inte gjorde så som vuxna normalt fördomsmässigt gör, men ändå var trevligt.
Blev du påverkad av den här kollektivkulturen då, som du, när du var med din pappa?
Ja, alltså, det var positivt. Det var mycket fester. Det var en grek som hette Tassus som bodde där och hade alltid tok mycket folk. Lagade grekisk mat, grekiska fester. Och det var mycket rökande, och jag upplever det bara som positivt. De var upp och rökte och kom tillbaka och var ännu roligare och ännu snällare. Så jag har liksom aldrig haft någon som helst negativt i det.
Men om du trivdes i den där miljön, då höll du fortfarande på med detta att slåss och begå brott samtidigt som du hade trevligt då med pappas hippiekompisar?
Ja, det finns ju ingen som helst motsättning i att vara trevligt på en hippiefest och klappa till någon. Det går alldeles utmärkt att kombinera. Men det var ju som sagt, det vad som gör att man betedde sig dåligt, det kan man ju alltid försöka i efterhand spekulera i. Men det, jag tror att det var precis som i så mycket annat, det var statusjakt. Man märkte vad som gav framgång, vad som gjorde att tjejerna såg en, polarna såg en, och att var det liksom... Var du fick positiv ur ditt perspektiv att tolka uppmärksamhet?
Jag läste en lång intervju med dig i Dagens Nyheter som bland annat gick ut på att mycket av ditt liv har varit en jakt på trygghet.
Mm.
Nej, hur var det med hur mycket eller lite trygghet kände du på den tiden?
I efterhand så finns det ju liksom en... är det ju lättare att se tillbaka och tänka att ja, men det där var nog därför. Men min upplevelse är att jag har varit otrygg och jag har upplevt otrygghet. Och när man väl har fått smaka på det som är trygghet så är man ju direkt livrädd för att falla tillbaka till det som man upplevde som otryggt.
När kände du dig trygg första gången som du minns?
Jag kan inte säga att jag har någon specifik situation där jag känner att nu är jag trygg. Men jag kan ju se mitt jagande efter stålar. Alltså den här nästan lite så här, men kom igen. Vad den denna liksom frenetiska jakt efter pengar? Varför ska du ha fler av de där kronorna? Liksom? Så är det just den jakten på tryggheten som har varit. För om man tittar på vad pengar faktiskt är... Först och främst är ju alla pengar en symbol för arbete. Du kan ju samla på dig väldigt många människors arbete i din egen plånbok där du sen kan byta ut väldigt lite av ditt eget arbete till väldigt många andras människors arbete. Och det är ju en extrem trygghet i sig att inte behöva gå ner och vara orolig när du handlar någonting om pengarna ska räcka eller så att någon ska komma och ta din lägenhet eller någonting sånt. Och i det tror jag i pengar har jag funnit trygghet.
När du var 16-17 år var det väl så blev du handplockad till en av de första värstingkryssningarna som från början då var destination Västindien och så skulle det bli någorlunda ansvarsfulla, ordningsamma män av de här stökiga kriminella pojkarna.
Mm.
Hur gick det med den där kryssningen för dig?
Ja, det var väl nästan till predestinerat om man ser till hur man tänkte utifrån alltså vad man borde förstått. Vad man borde ha förstått då också, men vad man verkligen har förstått utifrån forskning och vetenskap i efterhand, utifrån hur den sociala smittan ser ut och vilka problem som uppstår när människor med psykosocial problematik sätts samman. Och här hade man ju toppat laget då genom att handplocka människor, inte bara från Uppsala utan från andra ställen, och tänkte att vi sätter dem ihop och så sätter vi dem i en båt och så åker vi iväg med dem. Det kommer säkert bli en lyckad grej.
Vad händer då?
Nej, man kan väl säga att det gick så där. Vi åkte ju i olika etapper. Några av mina kollegor, de kidnappade en ledare och shanghajade en båt. Och vi hade väl liknande incidenter på våran båt med våld mot personal och våld mot andra stackare. De körde den här båten till någonting som hette en liten bondehåla någonstans. Med en liten ICA-butik och vanliga människor och så placerar de oss mitt i det där. Det var inte bra tänkt.
Det innebar inte början på ordning och reda i Jan Emanuel Johanssons liv.
Nej, det var en dålig idé ifrån början till slut, de där kryssningarna. Med en vacker tanke som så mycket annat som präglar både politik och annat. Men det räcker inte med att vilja vackert, utan det måste också falla ut i någonting klokt. Vi kan ju se ganska mycket exempel på människor som vill vara goda och agera ut efter det, fast de kanske till och med egentligen vet att det de gör inte faller ut i rätt.
Du växte alltså upp i Gottsunda i Uppsalas utkant och även i Norrtälje då också, men rätt mycket Gottsunda. Det är sedan länge känt att det där är ett särskilt utsatt område. ingår på den här listan som finns av sådana. Vad anser du om varför Gottsunda är en sån här stadsdel där polisen har svårigheter att göra sitt uppdrag och det förekommer parallella samhällsstrukturer och kanske också våldsbejakande religiös extremism? Varför är det så där?
Ja, den gemensamma länken är ju som alltid fattigdom och utanförskap. Men det finns ingenting. Däremot så kan man inte säga att bara för att du är fattig så blir du elak, eller bara för att du är fattig så blir du extremist eller dum i huvudet. Det finns många andra saker som frodas i områden som Gottsunda. Och just föraktet för samhället, föraktet för samhällets våldsapparat och auktoriteter, och det totala bristen på förtroende för det som är just samhället, och där man ser tryggheten snarare i sina vänner och där man inte skulle komma på tanken att ringa polisen om man blir utsatt för något.
Men du säger att det inte är fattigdomen i sig som skapar det här föraktet som du säger, och den här misstron då mot allt sorts överhet. Vad är det då som skapar det?
Ja, jag skulle säga att det är den gemensamma nämnaren. Sen så är det ju vad du gör av. Det finns alltid en individ. Alltså att försöka fly det individuella ansvaret i ett agerande. Om du väljer att pissa på någon så kan du inte säga på det, men jag är ju fattig. Det förstår du väl, att jag måste pissa på någon när jag är fattig. Eller att man på något sätt, det var jag läste en ganska rolig, eller inte alls rolig, en ganska tragisk artikel om några som konstant gick och bajsade i en sandlåda på ett dagis. Och då sa man ju att men det är ju stackare, de har ju ingenstans att bo. Nej, det är alldeles korrekt. Men varför väljer man att bajsa i konstant natt efter natt i barnens sandlåda? För man vet ju om att där leker barn. Det är ju i basen ett så uppenbart förakt för det samhället och de individerna som bor i det landet. Man bajsar helt enkelt i deras barns sandlåda. Inte för att man måste göra det, utan för att man vill säga någonting mer.
Vad bör göras då för att Gottsunda och liknande områden ska bli mer normalfungerande?
Kravställning i främst när det gäller till hur man får tag i sin försörjning. Alla former av passiva bidrag ökar föraktet för samhället, för att det visar på hur svaga vi är, hur dåliga vi är, och framförallt hur vi passivt föraktar de personerna som vi ger pengar. När vi säger till de här individerna att du är så fullständigt värdelös du, så är det bättre och enklare för oss att bara ge dig pengar. Så sitt du hemma och gör ingenting. Ja, vi förstår att du ser att det behövs göra saker i samhället. Men du är så kass, så är det bättre att du bara sitter still. Det är vad vi säger med det vi gör. Samtidigt som vi vill att vi ska känna oss goda. Men titta, här får du pengar, för vi svenskar och vi staten, samhället, vi är goda vi. Men vi bara förstör för människor.
Men om nuvarande stöd- och bidragssystem då gör ont värre enligt din uppfattning, vad ska man göra istället då?
Det är en ganska enkel procedur. Med tanke på att pengarna bevisligen finns, så är det bara kravställningen bakom som behöver förändras. Det vill säga, vill du ha pengar? Ja, gå och jobba. De här jobben har vi. Du har rätten. Din rätt är att få göra rätt för dig. Det finns bara ett sätt att göra rätt för sig, och det är genom arbete. Och det är en fullt, både fullt genomförbar och en enkel manöver att faktiskt göra. Att
men du,
förbjud bidragen och ge alla människor rätt att göra rätt för sig.
Men du, de flesta som får såna här bidrag har väl åtminstone själva bilden av att det inte finns några jobb för dem. Att de inte har en kompetens som efterfrågad eller inte klarar av det.
Jag kan tänka mig att någonstans i någon lapp eller någon by uppe i Norrland så kan det säkerligen finnas en sån uppfattning att det inte finns arbeten. Men att om du tittar på vilken närbelägen förort som helst och du skulle fråga någon så här, finns det inga jobb? Finns det ingenting som vi skulle behöva få utfört här omkring? Det är klart att alla begriper att det behövs saker som, du behöver bara titta på, det finns otroligt mycket saker som behövs göras. Det är bara det att vi inte förmår att sätta kraven.
Vi kan gå över till lite politiska engagemang. Ja, vi är väl där egentligen redan kanske på sätt och vis. Men du blev alltså politiker i Norrtälje kommun redan som 24-åring. Och satt i kommunfullmäktige där ända till 2010 då för Socialdemokraterna. Mm. Och då kan man ju undra, varför blev det Socialdemokraterna för din del?
Först och främst utifrån, jag har en kamrat som jag oftast lyfter fram som heter Anders Kallat, som introducerade klassbegreppet för mig. Alltså hur man kan tolka världen utifrån klass. och hur man kan se hur saker och ting, vad ska man säga, sitter ihop utifrån just klassamhället. Och han gav mig också, vad ska man säga, jag vill fortfarande se det som en insikt att klasser inte sitter för evigt, utan att det finns möjligheter till att göra någonting åt det. Att de orättvisorna, och nu säger inte jag att klasserna rakt upp och ner är orättvisor, men det som du kan uppleva som orättvisor i samhället och i världen faktiskt går att göra någonting åt. Där såg jag socialdemokratin som den, först och främst det som så uppenbart har byggt det välfärdssamhället, det folkhemmet som vi faktiskt har haft. Ja, har haft. Och ska du förändra någonting så bör du också förändra där makten finns. Och det var ju redan då var ju tydligt vilket parti som är ett maktparti. Men också som ideologiskt stämde helt överens med det jag växte in i.
Du har känt dig hemma i Socialdemokraterna?
Jag har känt mig hemma i Socialdemokraterna fram tills att Socialdemokraterna slutade vara socialdemokrater.
Vi kan komma tillbaka till dagspolitiken där. Men när du då var 24 år, alltså när du började i kommunfullmäktige, var det slut med stök och brott och sånt där då?
En polis sa till mig en gång att en zebras ränder går aldrig ur. Och jag tror att du är ju också din historia. Alltså den som du har växt upp till att bli, det är klart att din historia färgar dig. Jag kan inte säga att jag aldrig ibland blir arg på ett sätt. Det är klart att man ibland gör dåliga saker. Och jag skulle ljuga om jag inte flera gånger efter min 24-årsdag gjorde dåligheter.
Men har du varit våldsam alltså på senare år också?
Inte på ett sätt som jag... Det kan hända att jag har stått i vägen på sätt som kan upplevas som lite fysiska. Men jag har absolut inte agerat ut mot någon på ett illegalt sätt som det jag definierar som vuxen person. Men när jag var 24-25, kanske upp några år till, så hände det väl att någon åkte på en örfil. Men inte på ett orättfärdigt sätt, så som jag själv bedömer.
Du startade företag tidigt och bland annat en klädbutik på Gotland. Vad var det för sorts företag och vad hade du för affärsidé där?
Nej, vi hade svårt när vi var yngre var ju att bli av med stöldgods. Och att ha en butik då som man kan sälja stöldgods i var ju rationellt.
Ja, det var inte liksom en vanlig hederlig modebutik det här, utan det var en del i en brottskedja.
Nej, vi köpte en del. Vi hade ett ställe som vi köpte ifrån, men sen så sa vi att vi sålde ut konkurslager och vi hade ju en hel del kläder som vi fick köpa och sen sälja vidare. Men det var en hel del i de kläderna som kom ifrån Smash and Grabs som vi sen sålde vidare då som konkurslager.
Har du blivit lagförd för den här brottsligheten och sånt? Har du...
Inte för att vi sålde kläder när jag var 18 i den där butiken. Jag blev lagförd för lite annat, men inte för just det.
Så du var bara 18 alltså när du, trots att du egentligen bodde i Gottsunda och i Norrtälje, så var du på Gotland och
vi bodde hela sommaren i en källarlokal i Visby där vi också sålde de här grejerna, eller kläderna.
Vi kan komma tillbaka till din företagarbana och den har vi då varit betydligt mer hederlig på senare år om jag förstår saken rätt.
Ja, det stämmer.
Ja. Men vi får inte glömma 2001 när du är 26 eller 27 år gammal och du söker ut till den då oerhört heta dokusåpan Expedition Robinson. Och det är pakter och det är tävlingar och öråd och det slutar med att du tar hem vinsten i den här serien och går därifrån med 500 000. Men vad var den främsta drivkraften när du sökte till Robinson?
Vi hade ju en liten grupp bestående av några goda vänner, Thomas och Lotten från Södertälje som var partister, extremt goda människor också för övrigt. Några andra som hjälpte mig och vi hade idén om att jag skulle in i riksdagen. Vi såg ju att man tittade på de här olika såparna som var och då sökte jag mig faktiskt till alla. Vi skickade in brev till alla. Och med risk för att jag har liksom förskönat min egen minnesbild så kommer vi faktiskt in i alla. Och då vi satt och resonerade om vilket ska vi då välja. Jag röstade då på baren för att jag fick man dricka bärs och stå i en bar och tänkte det var ganska lämpligt utifrån min egen kompetens. Men där såg man ju då hur tittarsiffrorna var. Robinson var ju överlägsen. Och då sa man att om du hänger med i kanske ett par, tre avsnitt, vilket vi tror att du klarar av, så kommer ändå namnet sätta sig. Och det har vi någonting att utgå ifrån i den personvalskampanj som följer. Men med, jag höll på att säga Guds försorg, det tror jag inte han hade så mycket med att göra. Just, jag tror han ingriper i andra saker. Men med lite tur så vann vi ju det här programmet. Och det gjorde
vi, det var så ett team som stod bakom dig. Det var inte alls solo i Robinson.
Kanske just i själva tävlingen, men...
Du var den yttersta utposten i en organiserad kampanj, politiska förtecken.
Ja, och det var ju den här kallades ju, det här var ingen, långt ifrån en hemlighet, så det var ju, skrevs ju mycket om det. Och det var ju, det skrevs ju sen så här, kuppen mot Robinson och Sveriges största och mest påkostade personvalskampanj, och det var liksom spindoktors och det var liksom spritfester och vi hyrde Sturekompaniet och det var liksom, jag hade ju sponsring från bolag. Och då ska man komma ihåg att det här var ju första gången, eller andra gången i svensk historia man överhuvudtaget fick driva personvalskampanjer. Mm. Så det var ju jag och Paolo och typ ingen mer som gjorde några spektakulära valkampanjer.
Ja, du lyckades ju. Du blev ju superkänd och du kom in i riksdagen och sådär. Men fanns det också en önskan att bli känd som människa bara för att få bekräftelse? Hade du ett sånt behov?
Jag tror att behovet att bekräftas finns hos alla och definitivt hos mig också. Och precis som jag tror att minnesbilder, särskilt det som är kring dig själv, blir romantiserade. Jag lever ju i en övertygelse, nej, allting var bara rationellt och bara därför att, och det finns ingen narcissistisk böjning i det här. Men såklart att det gör. Alltså det finns ju ingen människa som inte tycker om att synas som ger sig in på en sån här sak.
Vad lärde du dig på den här malaysiska ön som du inte visste tidigare?
Att när man inte äter så blir man illamåendet kommer först. Och när man tror att det här går i ett pipsvängen. Sen så slutar man må illa och sen så funkar kroppen ganska bra ändå. Det är äckligt med sniglar. Men om man grillar vissa sådana sniglar som finns i vattnet så sprängs de. Och då finns det jättesnuskiga gegga i. Särskilt om du biter på dem när de är så uppsvällda, så då åker den här geggan in i munnen. Det ska man undvika. Och man kan äta träd som man blir mätt.
Vi går tillbaka till dina ännu yngre år. Folkhögskola gick du på. Väddö folkhögskola, som också ligger i samma område som Norrtälje här. Den var viktig i ditt liv, har jag förstått. På vilket sätt?
Nej, jag tror att det var... När jag ser tillbaka på det så är det nog bland de vackraste åren jag har haft, om man bortser från barnen som kom senare. Så där upplever jag att jag fann en del, alltså, när man säger så här, jag hittade mig själv. Jo, men det finns ju någonting inbyggt i den meningen att när man faktiskt finner sig själv, man hittar delar hos sig själv som man är ganska glad att man fann. Och det tar ju ett utrymme och pressar ut någonting annat, det man trodde man var innan och som man också kunde göra sig av med.
Vad var det som kom in i dig då på folkhögskolan som inte hade funnits där tidigare?
Jag minns en specifik händelse faktiskt. Jag gick ju en linje som hette den allmänna linjen, och det var, skolan var drogfri just för att det var många människor på den här drogfria linjen som hade en psykosocial problematik bakåt. Alltså gamla narkomaner, alkoholister, kriminella. Och sen så var det andra linjer som då en danslinje, och då var det alltså inte breakdance utan då var det ju så polka och knähopp och hela den grejen, folkdräkter och hela grejen. Och några som gjorde mattor, det hette ju inte göra mattlinjen, men så textil, att man stod och slog i såna jättestora träprylar som man gjorde mattor i och sydde. Och så var det friskvårdslinjen där min fru gick, och då var det ju så här aerobikinstruktörsutbildningar och liknande.
Blivande fru, va?
Blivande fru, hon visste inte om det då. Men i alla fall så var det ifrån den här danslinjen, det var ju människor med, alltså på riktigt knätofsar, inte bara så här visuellt jag hittar på, utan de hade knätofsar. Och det var ju människor som jag som lärt mig att frakta. De var ju svennen liksom i dess negativa bemärkelse, som vi har pratat om, just svennen. Och sen så tvingades man in i situationer där jag hade precis slutat röka allt möjligt. Och det gjorde väl också att man liksom hade garden nere lite grann och lyssnade in de här individerna och märkte att det jag hade, min världsbild var rutten. De här människorna som jag hade lärt mig att förakta, det var de som var människorna. Jag var inte ens en människa. Jag fann mig själv så smutsig och så dålig utifrån de referensramarna som jag fick i ansiktet. Där jag liksom, det var mycket som vidgades och det var sjukt mycket ångest under de här åren. Men också någonting, ångesten drev på ett bra sätt. Jag vet inte hur man kan säga, kan man minnas ångest positivt? Men jag måste säga att det gör jag faktiskt.
Du tyckte inte om det som du kände igen hos dig själv att du hade levt med och skickat ut då. Men vad var det du hittade sen då när du var av med det där? Vad var det som då som dök upp?
Nej, det var ju så otroligt mycket. Det var ju allting utanför. Allting som man hade förträngt. All liksom det här, all normalitet och all den här liksom definitionsbara godheten hos människor som bryr sig om annat än sig själv. Allt ifrån liksom politisk ideologi, människor som uppoffrade sig själva för djurs skull, för människors skull. Alltså som det fanns otroligt mycket där ute som man bara hade så här inte sett, eller snarare föraktat.
Hittar du det hos dig själv då när du började att skala bort de här sakerna som du tidigare hade dominerat? Fanns det en Svensson där inne i den tuffa,
ja, det fanns,
våldsförhärligande Johansson?
Ja, det fanns det. Alltså det finns ju mycket, alltså människan är ju extremt mångfacetterad. Du tror ju att du är någonting. Du kan ju gå runt och verkligen inbilla dig att du är någonting på ett sätt, ett helt liv. Du kan ju dö i en övertygelse om att du är någon som alla andra ser att du är. Det är du ju inte. Och jag upplever att jag på något sätt blev rädd.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Från mig själv i någon form av insikt som gavs av andra.
Men du träffade också din blivande fru. Vilken roll hade hon då i att den här förändringen som skedde?
Jag hittade en anteckning ifrån den tiden. Eller inte från, det var några år efteråt. Och då stod det allt jag kan göra utan Annika är att gå under. Och det var väl ungefär så som jag upplevde tiden också. Och det som hon gav mig. Alltså det var, folk brukar säga att bakom alla män som har någon form av framgångsrikhet, som, så som den ofta mäts, står en förvånad kvinna. Jag skulle säga att där bakom står en väldigt, väldigt stark kvinna. Och det är min fru.
Så det är ingen tvekan om att utan henne så hade det inte varit likadant för dig då?
Det är tvivelsutan, det är där man kommer till det oomkullrunkliga faktumet.
Och ni två fick barn, en son, den växande familjen, för det var ett nytt barn på väg, åker till Thailand på julen, just den julen där en jordbävning i Indiska oceanen vållar en tsunami som blir en oerhörd naturkatastrof. Och ni var alltså där. Vad hände?
Jag planerade, vi hade åkt ner, jag höll på med ett ärende. Det här behöver man ju vara ganska gammal för att komma ihåg, men det fanns någonting, en schimpans som hette apan Ola.
Ja, den kommer jag ihåg.
Som några vidriga individer på Ålands djurpark. Först så lät de då den här apan bo hemma hos ett konstnärspar. Fantastiska människor. För att sen åka tillbaka till djurparken. för att sen komma på den briljanta idén att få den här, från den här djurparken skicka honom i en liten vidrig bur till ett riktigt vidrigt zoo i Thailand, till att liksom, alltså det är en sån tortyr så det går inte att beskriva. Och då kontaktade jag hovet, så kungen skulle över och träffa Thailands kung och lyckades då få med det här att de skulle ta upp apan Ola, vilket han sen bangade för kungen, och vilket jag efter det sa ganska dåliga saker till kungen, vilket, ja, skitsamma.
Det här är 2004, eller hur?
Ja, någonstans där.
Eftersom det är tsunamiåret, eller?
Ja, precis. Mm. Och då kommer vi ner och då går jag ut, men jag har ett par vänner som är där nere också. Och då säger min två saker, och det här är, alltså, det är svårt att låta bli och bli lite, vad ska man säga, inte tro på spöken, men när saker händer som man har svårt att förklara, då är jag på ett hotell och då säger min fru så här att jag får en dålig känsla av det här hotellet. Och jag sa, ja, vi drar, för att det var svindyrt hotell, så jag ville jättegärna byta. Så vi åkte därifrån. Och sen så gick jag ut med några vänner på kvällen, och så, då säger jag till min fru, väck inte mig imorgon bitti nu, för jag kommer komma hem sent. Och hon väcker mig jättetidigt ändå. Och då kommer vågen, vattnet försvinner och folk börjar tjoa. Jag sitter bakis och dömer ut thailändarna för att de inte, att de, eftersom bara så många år, inte begriper när det är hög- och lågvatten. Vi springer iväg när alla börjar skrika, vi hoppar in i en bil som de som äger hotellet har, så vi får åka med. Min pappa hoppar inte in i bilen, för han står kvar och räknar, sitter och står och räknar ut varför vattnet inte, ja. Men vi åker iväg, då ska de plocka upp en dotter en liten bit längre bort. Man åkte ju liksom snäddade genom kvarteren, och då slår vågen över husen, tar bilen, kastar iväg bilen oklart men ganska långt tills den landar, och då sjunker bilen. Och jag lyckas ha sönder en ruta så att vattnet kommer in, så man kan öppna dörren, och jag får med mig min son ut. Det blir kvar en kvinna i bilen. Och vi kommer upp, bilen flyter, kommer upp på taket en stund, men sen så slår vågen tillbaka när vattnet ska tillbaka. Och ja, det är väl,
Sitter du med din son ovanpå en bil då när vågen, och var är din fru då?
Ja, hon tog sig upp, hon var ju gravid. Så jag fick ur, ja, hon självklart så tog hon sig ur själv också. Jag gjorde så gott jag kunde för att hjälpa fru och barn. Och vi, till slut så, det var ju lite luft kvar i bilen, så den kom upp till ytan igen. Och då satt vi på bilens tak, men då blev det liksom, när vattnet drogs tillbaka igen, så då kom det en våg från andra hållet. Och det som var jobbigt, det var ju att det var väldigt många hustak som hade åkt med, och det var ju korrigerad plåt. Och de här korrigerade plåten åkte igen som kaststjärnor i vattnet, och det var ju också det som gjorde att väldigt många människor gick åt. Där i alla fall, jag vet inte hur. Men just där så var det mycket obehag av just de här.
Hur nära var ni att omkomma?
Den är ju ganska bökig att säga i så här, hur nära var du, men att sitta i en bil som sjunker i en tsunami, det var ju inte... Det var ju ingen höjdare. Och det var klart att, ja, det försvann ju en, det var en människa som dog i bilen. Så nog fanns det väl en risk att det skulle kunna gått dåligt.
Det dog mer än 500 svenskar och totalt runt en kvarts miljon människor i den här katastrofen, som ju var ett enormt område. Hela din familj klarade sig.
Alla på det hotellet som vi stack ifrån, som Annika sa att jag tycker jag har en dålig känsla av det här hotellet. Alla de som vi umgick med där på det hotellet försvann.
Hur har det här påverkat dig?
Ja, jag tror att jag har alltid pratat med Gud. Jag har haft en monolog med Gud. Jag tror att jag ska inte säga alltid, men så som jag minns det, bett eller gett tacksamhetsböner. Och jag tror att de ökade, ja, jag blev mer tacksam till livet efter det. Och det tycker jag är en väldigt komplicerad tacksamhet, för att varje gång jag tackar för att det gick som det gick för oss, så är det ju också ett frågetecken, varför gick det så dåligt för andra? Jag tycker det är en balansgång i den tacksamheten, den är svår.
Men det dröjer inte längre förrän du bygger nya företag efter det här, efter chocken. 2006 så utsågs du och ditt företag till årets gasell av Dagens Industri. Och du har startat ett antal olika företag. Dels det här som gjorde dig ekonomiskt oberoende sen när du sålde det. Svensk Samhällsutveckling AB. Men du har också startat och drivit...
Märk väl, om du tar bara initialerna där, vad heter bolaget då?
SSAB?
SSUAB, det är jätteroligt.
SSUAB. Okej. Okay. Ja, du har också startat företaget Av Egen Kraft, /ELUAB. Jag förstod inte vad ELU står för.
Nej, det står för Estuna Lärlingsutbildning. Och det var det första bolaget. Och som egentligen genomsyrar hela idén. Både den politiska idén som jag har drivit, både praktiskt och ideologiskt, det vill säga... Utbilda folk till arbete. Gör knegare av ligister. Se till, och som det också stod på min första valaffisch, arbete, inte bidrag. Det var valaffischen från 1998.
Men det är behandlingshem, är det HVB, hem för vård och boende? Eller vad är det för slags institutioner som du bygger där?
Nej, först så byggde vi just en lärlingsutbildning. Alltså där vi på riktigt, vi gjorde den klassiska hustlatänket att man ska man komma, du behöver miljöombyte, du behöver komma bort ifrån den destruktiva miljön.
Men var det till för narkotikaberoende människor detta och...
Kriminella, alltså det finns i den åldersgrupperna som vi pratar om, när man pratar om kanske, vi tog ungdomar mestadels då mellan 15 och 20 år. Man kan prata om missbruk när en ungdom har, liksom, har rökt brass ett par år. Men det är ju inte det fysiologiska, rena missbruket utifrån ett fysiskt behov av drogen. Utan det är ju utifrån vilka vanor du har skaffat dig. Det finns få människor som liksom är riktiga pundare när de är unga. Men däremot så behövs det ju en förändring i deras sätt att vara och agera för att det ska kunna funka. Du blir ju en sämre arbetare när du röker brass eller när du pundar eller super. Därför, det är ju därför man behöver liksom göra någonting åt det, för annars blir det inget bra för samhället.
Du sa tidigare att det med pengar var en otroligt stark drivkraft för dig och har varit det länge. Så
jag tror att alla människor som har fått känna av vad fattigdom är för någonting, när man har levt på riktigt risiga premisser, har samma känsla. Jag tror att de flesta som har varit där inte vill tillbaka. Och när man förstår pengars värde, vilket de flesta gör, det är inte konst. Det är som hela systemet är uppbyggt på att man ska vilja ha stålar.
Var det lukrativt då när du började skapa de här lärlingsutbildningarna, de här hemmen?
Ja, det beror på. Så i de första åren, precis som med alla andra bolag, så är det inte så att det regnar in pengar. Men vi skapade ju en modell, vilket också gjorde varför den här behandlingsmodellen sen blev säljbar. Det var ju för att det som krävdes för att få de här ungdomarna bort ifrån psykosocial problematik inte krävde lika mycket personal. För att vi hade liksom byggt in det i själva konceptet.
Vi ska tala mer om den här modellen, men... Du har ju då som politiker motionerat om att vinstintresset ska hållas tillbaka inom den här non-profit-sektorn. Och hur går det där ihop med dina egna välfärdsaffärer som jag handlat om att just få vinst?
Jag tror att först och främst så får man, det är två saker man bör titta på. Vad ger samhället dig för möjligheter att konkurrera? Om du får en upphandling tilldelat dig från samhället, där det står så här, du bygg den här vägen, det här är förutsättningarna. Om man då skriver så här, vi gör det här, och så får du marginal i den upphandlingen utifrån den konkurrensen som har varit. Att då komma tillbaka och säga, vet du vad, nu byggde vi den här långa E4-an billigare, så nu fick vi en 20% i marginal, vi lämnar tillbaka den. Nej, det kommer inte hända. Det jag gör, det är att utifrån de premisserna som finns, de premisserna som tilldelas mig, därifrån agerar jag. Tittar man på hur, om jag fick liksom rent ideologiskt titta på vårdsektorn, vad som borde göras, så finns det en väldig massa saker som jag skulle göra annorlunda. Särskilt inom utbildningsväsendet och kanske också inom äldreomsorgen. Men under den tiden som finns så kommer jag alltid spela efter de lagar och regler som tilldelas.
Men den här otroliga vinsten som du gjorde för 10 år sedan när du sålde det här SSUAB för 223 miljoner kronor till Frösunda Social Omsorg AB.
Får jag korrigera en sak utan att låta besserwisser?
Ja, det ska vara rätt.
Ja, ja. När man gör en vinst på någonting, det är ju till exempel om jag köper den här mikrofonen för 20 spänn så säljer jag den för 40. Då har jag gjort en vinst på 20 spänn. Mm. Mm. Om jag bygger upp en verksamhet och så säljer jag den, då säljer jag, det är ungefär som när du säljer ett hus. Så det är inte så om du bygger ett hus och så säljer du för 2 miljoner och så har du haft, liksom, då har du byggt huset. Det är inte så att det är en vinst när du säljer det. Och det tror jag är en viktig sak att se. Det man ofta gör fel när man resonerar kring just det här med vinst, det är att först, det är ju att man räknar in det här som att det var vinster ifrån samhället. Att jag har tagit in en vinst som har kommit från skattebetalarna. Vilket är, vill man vara taskig, en ren lögn, vill man vara snäll, ett missförstånd. Det som hände var att jag när jag sålde den här verksamheten, som egentligen var en behandlingsmodell, alltså kärnan var en behandlingsmodell, det som såldes. När det såldes till ett brittiskt riskkapitalbolag, så skulle jag kunna ha tagit de pengarna, alltså de brittiska pengarna, de som kommer från ett annat land, och behållt dem i ett annat land, till exempel på ganska kända öar i Storbritannien, där man inte behöver betala någon skatt. Det som hände var att jag tog in de här pengarna in i Sverige och skattade dem i Sverige. Det vill säga, jag tog pengar och gav till skattebetalarna, inte tvärtom. Och det här kan man säga, nej, men så kan det väl inte vara. Det här är ju någonting som baseras bara på siffror, ren matematik. Man kan titta, man kan se skattesatser, man kan räkna ut precis hur mycket skatt jag har betalat och varifrån pengarna
kommer. Men du, värdet i ditt välfärdsföretag som du sålde, det var ju uppbyggt genom sociala tjänster åt ungdomar på glid som får illa. Och de tjänsterna var väl finansierade med skattemedel?
Säg så här, om det hade de pengarna som hade den ackumulerade vinsten som fanns redan i det bolaget. Ponera att det låg då 15 miljoner, nu låter det vara osagt exakt hur mycket som fanns i bolaget. När det säljs så säljs ju inte de pengarna med. Utan det finns ingen människa som köper krona för krona, som går och lånar pengar och betalar ränta och betalar krona för krona för köpta pengar. Så de pengarna plockas ju ur innan affären genomförs. De pengarna, det är de pengarna som det bolaget genererade med vinst ifrån vad jag har fått betalt av samhället. Tittar man på de pengarna och slår ut, vad var det du gjorde för de här pengarna? Vad var det du fick betalt för? Jo, du gjorde då exakt det jag pratade om. Knegare av ligister. Det vill säga, för varje ungdom som jag fick bort ifrån gatan, eller varje missbrukare som jag fick bort ifrån gatan och gjorde en skattebetalare av, det var inte en liten vinst för samhället. Man brukar prata om att en missbrukare någonstans kostar mellan 10 och kanske 20 000 kronor per dygn när han är en aktiv missbrukare. Om du bara ser till den behandlingstiden, det vill säga, då kostar en behandlingsplats ungefär 2 600 kronor per dygn. Bara vinsten i att vi hade honom är brutal. Vinsten som blir efteråt, om i de fallen vi lyckades att fick den här människan att bli en skattebetalare istället, där kan du räkna vinsten per dygn som var fantastisk. Det finns ingen annan verksamhet i samhället som är mer lönsam för samhället än det som jag har levererat. Att i det säga att det finns någonting negativt, att jag har på något sätt tagit pengar från skattebetalarna, det är inte bara ett missförstånd, utan det är liksom ett medvetet, lite så här våldtäkt på den egna tanken.
Så det finns inte på kartan i din skalle att du kanske har klämt ut lite väl mycket pengar själv på det här? Utan du, varenda, jag tror att du, alla 223 miljonerna,
alla de 223 miljonerna är pengar som har kommit från ett annat land som jag frivilligt tagit in i Sverige. Det här kan du kan följa varje krona. Det finns inte så här, inga frågetecken, inga konstigheter, allt går att följa. Det går inte att se det på något annat sätt. Pengarna kom in i Sverige, de skattades här. Inte svenska skattebetalande pengar, utan pengar som andra skattebetalare i andra länder har stoppat in till riskkapitalbolag i pensionsfonder som de sedan har valt att köpa det här för. Det vill säga, pengar utifrån in. Sen tittar man då på, men tog du inte i för mycket någon gång? Fanns det inga marginaler som var anmärkningsvärda? Jo, men inte där. Det som kom sen däremot, när vi pratar om de ensamkommande flyktingbarnen, det kom ju efter. Det är så, om man nu pratar om före och efter den här delen. Mm. Så då kom det upphandlingar om ensamkommande. Och där så var det kommunerna som gick ut, det här behöver vi hjälp med. Det här är vad ni kan ta betalt. Och där skulle jag säkerligen i efterhand kunna säga, vet du vad? Nu är det en hög marginal i det här. Jag tycker att är det okej om jag sänker mina priser? Så jag blir bara så här, jag skänker bort mina pengar till samhället. För jag tror att ni verkar göra så jävla smarta grejer i kommunerna, så jag ger dem tillbaka till er istället. Så skulle jag kunna gjort, men det gjorde jag inte. Och det var en rackans tur. För just den här affären, och den som har blivit mest omskriven, när man gick upp, var det så 9000%, jag kommer inte ihåg vad som skrevs, men det var en enorm vinstökning under ett par år. Tittar man också, om man räknar på en affär på kanske 5 år istället för att räkna på ett kvartal, så var det i det stora hela en ganska dålig affär. Trots att vi tjänade så attnas mycket pengar i det, och det här är väl egentligen det jag skäms över. Det var att vi sprang iväg och handlade så pass mycket fastigheter runt om i Sverige, så i Västernorrland. Jag har fortfarande en massa kåkar som står, om du vill ha en kåk på så här 800 kvadrat någonstans. Så att det tickade iväg. Det blev inte så bra som jag faktiskt hade önskat att det blev. Tittar jag tillbaka, ångrar jag den här grejen? Ja, alltså inte så mycket för att jag klantade till med att köpa dåliga fastigheter, det kan man ju ångra. Utan snarare ut efter vad som föll ut det. Tittar man på det första jag gjorde, där räddade jag människor. Det var liksom så här, bort ifrån missbruk, bort ifrån, alltså, så många mammor som gråter för sina barn som inte behövde göra det längre, för att de fick tillbaka sina ungar i mycket bättre skick. Men min dröm, det var så som jag trodde att det här skulle bra, det vill säga att man skulle liksom kunna få, det skulle komma 10-11 barn som verkligen behövde hjälp. Den drömmen fallerade däremot ganska hårt. Jag känner inte att det som jag bidrog med där var bra för samhället.
Det här är fredagsintervjun med Jan Emanuel Johansson. Var står du egentligen politiskt idag? För bara några månader sedan så spelade du dig själv, uppfattar jag, ett satiriskt inslag i SVT-programmet Svenska nyheter. Mm. Det var inte så långt. Där vi kan lyssna på ditt budskap på klingande svengelska.
My name is Jan Emanuel and I'm a social democrat. I'm here to tell you that Sweden is the best country in the world. For rich people. We have huge taxes for the working class. But for millionaires like me, there is no förmögenhetsskatt, there is no fastighetsskatt, and there is no gåvoskatt. And when you die, there is 0% arvsskatt. But that's not all. Now we even removing the värnskatt. Thank you, Jonas Sjöstedt. So don't move to Switzerland, Panama, Monaco. Fuck you, Cayman Island! Welcome to Sweden, where the working people pay the taxes, so rich fucks like me don't have to.
Ja, skatterna i Sverige är mycket gynnsamma för den som redan är rik. Det är vad du säger i det här tv-inslaget där du på olika sätt demonstrerar att du har mer pengar än du behöver och att måltidsdrycken är champagne. Ska man tolka din medverkan i Svenska nyheter som att du tycker att skatterna i Sverige gynnar rika människor för mycket?
Ja, det är ju, vissa saker kan man ju inte bara hålla på att tycka om, utan vissa saker kan man ju bara se till hur det faktiskt är. Och så som det faktiskt är i Sverige så är det dyrt att vara arbetare och billigt att vara rik. Och då kan man tänka sig, oj, vad är det för borgerlig, hög, superborgerlig regering som har sett till det här då? Och så kan man säga, nej, men det var det inte alls, utan det var det partiet som tidigare kallas, eller som fortfarande kallar sig för Socialdemokrater, men som faktiskt var det tidigare, men som blev någonting helt annat. Som har precis som skjuter missiler rakt in i sina riktiga väljargrupper av riktiga arbetare. Folk som gör rätt för sig, som håller käften, inte gnäller, går och jobbar och betalar skatt. De personerna trycker man till hårdhänt från alla håll. Och det är en skam.
Ja, du skrev en debattartikel i Göteborgs-Posten för ett tag sedan om det här att socialdemokrati, det är att säga nej till politiska stolligheter. Och om man inte, du tycker då att det är helt fel som det är idag. Hur fel är det då, menar du, det som ditt parti gör nu?
Tänker du att vi ska måla upp på en skala? Ja, jag tycker att den kanske största stolligheten, det som verkligen har förstört på ett sätt både internationellt och nationellt, det är ju vårt förhållande till migrationspolitik. Där vi har skjutit ut oss fullständigt. Där vi har agerat på ett sätt som verkligen slår mot de absolut fattigaste i världen. Vi ser till att det inte finns plats för de människorna som verkligen, verkligen behöver. Vi försnillar de pengarna som borde gå till verkligt, verkligt svältande, fattiga, våldsutsatta kvinnor, våldtagna och barn runt om i världen. Och så har vi prioriterat på ett sätt så att det istället kommer det är självklart jobbigt att vara migrant, men det öppnar inte upp för att vi ska liksom ta alla våra pengar som ska gå till de mest utsatta till att komma till unga karar. Det var ett dåligt beslut. Tittar vi generellt på hur vi har behandlat migrationspolitiken, så är det är verkligen där vi har spottat på våra egna väljargrupper, och det har bara gått ut över de redan utsatta. Och det tycker jag är, jag tycker att det är väldigt tråkigt för landet, för socialdemokratin och för vårt rykte internationellt.
Vad borde Socialdemokraterna ha gjort efter valet när det visade sig vara väldigt svårt att få till en majoritet och en regering?
Man skulle ha gjort precis som Reinfeldt med föredömligt gjorde. Det vill säga att jag torskar det här valet och då går jag härifrån. Och så hade man lämnat över till dem som då hade velat ha makten. Och så hade man sen varit en opposition, så som en opposition agerar. Och sen hade vi varit tillbaka i Göran Perssonska siffror till nästa val.
Det hade varit bättre istället att bli opposition alltså.
Ja, men så självklart det hade varit. Att vara politiker är också att vara ärlig någonstans. Du måste ha, om du är politiker och inte har någonting att stå upp för, utan det enda som du attraheras av är makten, men då är du inte värdig makten. Du ska inte ha den. Och vi sålde ut oss som ett riktigt dåligt fnask. Och det är en tragik för socialdemokratin, våra väljare och alla människorna som faktiskt står i beroende av en politisk samhällskraft som socialdemokratin faktiskt är. Eller har varit, ska jag säga.
Det var det är ett tag sedan du skrev den här. Det är drygt ett år sedan den här artikeln. Sälj inte ut folkhemmet i rubriken. Och i slutet på den här debattartikeln så skriver du att Socialdemokraterna i nästa val, om det liksom inte blir nyval och en förändring här, förtjänar runt 15% av väljarkåren. Att det så att säga förtjänar så pass låga siffror.
Mm. Alldeles korrekt. Och hur långt är vi ifrån, tycker du?
Är du fortfarande socialdemokrat?
Jag är definitivt socialdemokrat. Det partiet som jag tillhörde däremot har tagit någon annanstans vägen. Och det är en tragik. Tragik är ett stort ord. Och jag tycker man ska använda sig av de orden som faktiskt krävs. Och det här är en tragik. Alltså tragik för det samhället som så väldigt behöver en stark och faktiskt radikal politisk kraft. Så som socialdemokratin har agerat. Och det vi har flytt ifrån ett ansvar som är vårt för våra väljargrupper. Och har gjort någonting helt annat. Det är, jag måste säga att där är jag olycklig i att ta i. Men jag mår, man hamnar i ett vakuum när man känner att man tillhör och står upp för någonting som inte längre finns där.
Ska runda av en stund, men tänkte gå igenom lite snabbt några områden till här. Du, bland mycket annat är du delägare i en restaurang på Kuba. Och har en hel del saker i din närhet som på olika sätt är inspirerat av Kuba och dess före diktator Fidel Castro. Vad kommer det sig att du gillar Kuba och en person som var allt annat än demokrat?
Jag skulle inte säga att han var allt annat än demokrat. Fidel var folkpartist innan revolutionen och de definieras väl ganska ofta som demokrater. Det jag ser upp till, det är en människa, så det största jag tycker man kan göra, det är att tro på någonting så pass stort så att du är villig att ge upp ditt eget liv för någon annan. För någon annans liv, för någon annans rätt till att få det de faktiskt har rätt till. Det var vad de här personerna gjorde i revolutionen. Fidel och Che, de skapade, de gick i täten för en revolution för att frigöra ett folk som var förtryckt. Sen så följde ut dåligt.
Du lär ha en klocka som av någon anledning kostar väldigt mycket pengar. Den ska vara värd ungefär, det är den du har på dig där. Mm. En miljon någonting, ett armbandsur. Varför har du en sån klocka?
Ja du, där kan man ju bara säga att jo, för att jag är lite dum i huvudet kan ju vara en anledning. Det är ju också någonting att ibland så tror man att det vackra och det man någonstans strävar efter i livet finns i det svåruppnåeliga. Man strävar efter det svåruppnåeliga. För mig så har konsumtion av dyra grejer, det har ju varit någonstans en målsättning när jag har varit liten, att någon gång kunna göra det. Ungefär som att köpa en fet bil, så har min första grej som jag köpte när jag hade pengar överhuvudtaget, det var en guldkedja. Vi bodde på i en källarlokal på Odengatan, ett gammalt cykelförråd, men jag hade en guldkedja, det hade jag. Och de här ouppnåliga tingen, när de blev nog uppnåliga för mig, så såg jag det som att det skulle vara ett svek mot mig själv som människa. Att om jag kan göra någonting som jag har haft, som säger, det här skulle jag vilja göra någon gång, men inte gör det för att det är så här, nej men så gör man ju inte, det förstår du väl. Så då hade jag både svikit mig själv. Det här är ju lite av ett så här, ja men vad fan, det här säger du ju bara för att kunna köpa flashiga grejer, vilket det kan vara.
Men det är alltså äkta guld i den där klockan, förstår
jag. Ja, guldet inte alls. Det här är en Patek Philippe. Jag köpte den här klockan för 780 000 tror jag. Nu är den värd 1,2. Att kunna få bära runt på någonting, så man är så glad och nöjd varje gång jag kollar på klockan, så blir jag glad. För jag tycker att den är toksnygg och jag är stolt över den. Som hela tiden går upp i värde. Ja, det kan inte vara så att den skorkat när det kommer till kritan.
Du har en gudstro, har det framgått ju. Och att tillhöra Svenska kyrkan, det är då, om jag förstår
pratade
det rätt.
Pratade jag just i staccato, kände jag. Ja, det gjorde jag.
Du var det lik. Ja. Men på vilket sätt är det viktigt för dig att tillhöra Svenska kyrkan?
För mig är det viktigt att stoltsera och visa upp min tro. Jag tycker att kristendom är någonting som hela den civiliserade världen stoltserar på. Alltså kristendomen har byggt de här länderna. Med de kärleksbudskapen som har kommit med kristendomen byggs demokratin. Byggs så extremt mycket som vi har liksom så här, nej men inte har vi religionen med någonting med det här? Och nej, det är inte alls så. Kyrkan har gjort enormt mycket för samhällsutvecklingen och framförallt kärleksbudskapet, alltså det som är kristendomen, det som står bakom. Att Sverige har blivit ett land där man nästan så här, det är kristet land, nej men det är väl så här att ja, det där korset i flaggan, det är väl ett så här liten symbol så bara, så där väl. Jag tycker att vi ska vara stolta över vår kristna historia. Jag tycker att det var knasigt att staten, eller kyrkan och staten, att vi gjorde den här skilsmässan. Jag tycker att det var ett dåligt beslut.
En fråga som du är starkt engagerad i är djurrättsfrågan. Du motionerade 2003 i riksdagen om att förbjuda det som du kallade för godsjakt. När till exempel rapphöns och fasaner föds upp med syfte att man ska jaga dem. Och också grytjakt vill du förbjuda. Hur gick det med de där förbudskraven?
Jag skulle hellre vilja lyfta fram de motionerna som när vi pratade om att förbjuda pälsdjursnäringen till exempel. Där jag faktiskt var en drivande och där vi lyckades få igenom en lagändring och där vi lyckades förändra en hel bransch. Sen så lyckades ju borgerligheten så fort som ögat riva upp beslutet. Men tack vare den kampen som var då så har vi i stort sett inga pälsdjursfarmer kvar. Och det är någonting som jag verkligen, om någon säger, vad är du stolt över? Så skulle jag säga, ja, jag är stolt över att jag var drivande i att förbjuda en vidrig näring som inte genererar någonting annat än lidande och död. Ska du vara snäll mot djur? Om du inte klarar av att svara på den frågan, ja, det ska man. Då är man riktigt kass. Och djur, det är kanske det mest rena vi har. Alltså, de är aldrig skyldiga. De gör ingenting mot dig medvetet, utan det är som, de har ingen som företräder dig, de har ingen röst, bara du kan vara djurens röst.
Jan Emanuel Johansson, tack för att du kom till fredagsintervjun.
Tack för att ni lyssnade.
Tack för att du lyssnar på Kvartal. Vi vill främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet. Vi har inga betalväggar och ingen reklam. Vi finansieras helt och hållet genom gåvor. Tack för att du följer och stödjer Kvartal.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.